Du lyssnar på Guldmakaren av Jan Mårtensson, uppläst av mig, Thomas Bolme. Prolog. Cleo hade försvunnit. Min kloka, vackra Cleo de Merod, med sina violblå ögon och krämfärgade kropp, var borta. Den lilla siameskatten med nos, öron, tassar och svans doppade i blågrått hade gått upp i rök. Och det var mitt fel. Jag borde inte ha tagit med henne ut på landet. Åtminstone inte släppt henne utomhus utan tillsyn. Men vad skulle jag göra? Efter en envis influensa som drabbar mig vartannat år nästan, hade en vänlig faster bjudit ut mig på landet. Hon har en liten herrgård vid Svartån, där den mörk av bergslagsskogarnas humussyror långsamt och makligt glider fram över Närkeslätten mot Hjälmaren. Som ett litet smyckesskrin från 1700-talet ligger huset med sitt brutna tak i den stora parken bland silvergrå ekar och majestätiska askar, uråldriga träd med sina rötter ner i medeltiden. Och eftersom jag inte kunde lämna Cleo ensam i min våning, högst upp i hörnhuset vid Köpmangatan i Stockholm, så fick hon följa med. I början gick det bra. Hon vässade inte klorna på de sidenklädda gustavianska fåtöljerna i förmaket, och hon väckte inte faster Louise med sin pockande röst när det var tidig frukost. Det är skillnad hemma. Cleo hyllar principen om att morgonstund har guld i mun, och nådde mig om hennes matskål inte är välfylld med färsk mat. Det som sätts fram kvällen innan gillas inte. Och skulle jag till äventyrs inte vara vaken för att agera hovmästare och servitör, så låter hon högljutt tillkännage sitt missnöje. Men här sov hon gott. Den nya omgivningen och den friska luften gjorde väl sitt till. Fast dumt nog lät jag henne springa omkring i parken. Det var sent på sommaren, så risken för fågelungarna var obefintlig. Och dessutom tror jag Cleo skulle ha dragit sig för att brutalt bita nacken av småfåglar. Hon skulle säkert tyckt det varit ganska oestetiskt att tugga i sig en massa fjädrar och ben, men man kan aldrig veta. Den dagen hon försvann gick jag hela kvällen ut i parken, letade och lockade på henne, men ingen Cleo. Inte nästa dag heller. Jag var otröstlig, men insåg att hon måste ha försvunnit för alltid. Och det var inte svårt att räkna ut hur. Räven hade tagit henne. En bortklemad stadskatt som tillbringade större delen av sitt liv i en ombonad våning i Gamla stan och knappt hade sett en hund ens, var ett lätt och oförberett byte för en räv som hukade i buskagen. Faster Louise försökte trösta mig, men jag tror aldrig hon riktigt förstod vad ett litet djur kan betyda för en ensam människa. Och Cleo var mer än ett sällskapsdjur. Hon hade på något sätt en annan dimension, som om hon förstod hur jag tänkte och kunde kommunicera med mig. Det låter kanske löjligt, men flera gånger har hon hjälpt mig att lösa en del egendomliga gåtor jag ställts inför. Kanske inte direkt, men åtminstone indirekt. Det var sent på kvällen. Jag hade gått en runda i parken och i beteshagen där utanför, men utan resultat. Cleo, hade jag ropat. Och jag hade visslat på henne, som på en hund. Hon brukar alltid komma när jag gör det. Missmodigt hade jag gått upp på mitt rum. Det var tyst i huset. Utanför bleknade sommarnatten mot gryning. Då plötsligt, mycket svagt, hördes ett jamande. Men inte utifrån. Det verkade som om ljudet kom från den blåvita kakelugnen i hörnet. Jag öppnade de blanka mässingsluckorna, men den svarta eldstaden var tom. Då kom ljudet igen, som uppifrån skorstenspipan. Jag sprang ut ur mitt rum, tog den branta trätrappan upp till vinden. Cleo, ropade jag.